Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sällan har vi uppskattat trädgård, balkong och odling så mycket som den här våren, när många av oss vistas så mycket hemma. Och vi inreder vår utemiljö mer än någonsin. Den här veckan cyklar jag därför ut till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm och möter trädgårdsmästaren Sofia Granat. Vi spelar in i en vårgrön trädgård fylld av vackra uterum, växthus och blommande vårväxter. Och du som följer inredningspodden på Instagram, där vi finns under ett inrednings-podden, har kunnat ställa frågor som du får svar på i det här avsnittet.
Välkommen till inredningspodden Sofia Granat.
Ja, tack.
Trädgårdsmästare här på Rosendals trädgård. Där vi sitter och spelar in i ett, ja, det känns ju som något fantastiskt växthus.
Ja, voljären kallar vi det här. Jättemysig liten plats med tygtak och fönster ut över trädgården.
Och så har vi fåglar runt om oss som hörs.
Precis.
Det är en helt ljuvlig plats att vara på just nu.
Verkligen.
Men kan inte du berätta kort om Rosendals trädgård där vi sitter?
Ja, vi är ju en stiftelse. Ligger ute på Djurgården i Stockholm. Så det är verkligen mitt i stan, men ändå ute på Djurgården, som är liksom ett fantastiskt stort grönområde där man kan promenera och fika och gå runt. Liksom känna, det känns inte som att man är i stan. Och vi är en stor trädgård. Vi sitter här och kikar ut över vad som ska bli snittblomsfältet i sommar. Våra olika fält där vi odlar grönsaker. Sen har vi olika små rum här i trädgården. Precis här utanför kallar vi för Täppan, som är en liten mysig trädgård där man kan... Brukar sitta folk och läsa eller fika lite. Sen har vi vår äppelträdgård med äpplen, eller äppelträd redan från 1800-talet.
Som, är de från 1800-talet om vi ser?
Ja, det finns några stycken. För det har varit en trädgårdsmästarutbildning här på 1800-talet. Och så har vi ju café, plantbord, trädgårdsbutik där vi säljer våra grönsaker på sommaren. Och så plantgården med buskar och träd och perenner och... plantboden med krukväxter, fröer och allt man behöver till sin trädgård.
Vi har ju, jag tycker man märker av ett sällan skådat intresse för trädgård och odling och att folk och även de som lyssnar på den här podden vill spendera mycket mer tid utomhus eller på de balkonger de har eller så. Är det någonting som du har märkt som trädgårdsmästare här?
Absolut, och framförallt nu i den här rådande situationen som vi alla pratar om, såklart med corona, men att många spenderar ju så extremt mycket mer tid hemma, och då tittar man på sina fönsterbrädor och man tittar på sin balkong eller sin trädgård. Man ser också att man kommer antagligen behöva vara hemma hela sommaren, och då tycker jag att det är jättekul att många har fått upp ögonen för att man har ett ytterligare rum. Nu är det ju inredningspodden som vi sitter här nu, men jag tycker att man inreder ute också. Dels med möbler för att man ska göra en plats som man vill vara på, men tänka till lite som man gör med en lampa eller en matta inomhus. Att man tänker, vad kan jag plantera på min balkong eller i min trädgård för att skapa ett rum som man vill vara i fast man är utomhus.
Hur fick du intresset? Hur kom det sig att du själv blev trädgårdsmästare?
Alltså jag halkade in som 11-åring i en blomsteraffär, gjorde jag praktik. Jag hade inte hittat någon praktikplats, och så var det min lärare som slängde in mig i den här blomsteraffären. Jag tänkte inte så mycket mer på det, jag gick väl bara dit och gjorde den här veckan. Och sen blev jag fast där faktiskt. Jag jobbade alla helger och alla lov.
Sen du var 11 år?
Ja, så blev det. Och sen har jag liksom varit i den här branschen. Började sen i en handelsträdgård efter gymnasiet. Och så jobbade jag med trädgård i ganska många år. Och sen tog jag en paus och tänkte, jag visste inte så ska jag jobba med det här eller inte. Så jag började jobba med lite mer med inredning, och möbler, och sängkläder eller sånt. Och då kände jag ganska snabbt att nej, jag passade inte med rena händer och fina kläder. Jag måste tillbaka till jorden. Så då utbildade jag mig, fast jag redan liksom hade jobbat med det ett tag. Så då gick jag en trädgårdsmästarutbildning, en tvåårig. Och då gjorde jag praktik här på Rosendal. Sen jobbade jag på lite andra ställen, men nu har jag äntligen landat här igen. Och här vill jag vara.
Vilka trädgårdar inspirerar dig i ditt jobb? Finns det några sådana här trädgårdar som du ser som förebilder och som du återvänder till gärna? Och...
Jag tycker jättemycket om botaniska trädgården i Visby. Jag har lite rötter på Gotland, så där är vi jättemycket. Och där praktiserade jag en höst. Ja, men jag tycker det är en väldigt fin... Ja, men den är otroligt välskött utan att liksom vara liksom pretentiöst eller perfekt på något sätt. Men den är väldigt, väldigt fin tycker jag. Jag tycker om sättet och hur de arbetar där. Den tycker jag jättemycket om. Så jag kan ju sörja på ett sätt att jag jobbar på Rosendal nu. För det har verkligen varit ett så här favoritutflyktsmål det jag alltid har varit och tagit mig till och inspirerats av. För att det finns så mycket. Så det tycker jag jättemycket om. Men jag vet inte. Jag tycker liksom väldigt mycket om Gotland. Jag är liksom väldigt mycket där. Jag tycker om det karga. Och att det, ja, men det finns så många fina platser som liksom är gröna rum. Fast det är inga arbetade trädgårdar. Utan att man kan slås av att miljön är annorlunda. Jag tycker väldigt mycket om Australien också. Och där nere i södra utanför Melbourne. Där tycker jag att det påminner väldigt mycket om det karga på Gotland. Det kan ligga så långt ifrån varandra men ändå vara så lika. Men annars, jag samlar jättemycket på gamla trädgårdsböcker. Så jag tycker om att titta på bilder på hur det var förr. Ja, lite så. Hur man tänkte förr, hur man bygger upp. Och koloniträdgårdar tycker jag också är jättespännande. Har en egen kolonilott.
Jaha.
Men det är kul att se.
Du sa till mig innan att... Ja, men jag tycker om att som man tänkte förr. Att man inte har en massa sticklingar på fönsterbrädan. Utan man kan satsa på få.
Ja, precis. Ja, men jag jobbar ju väldigt mycket med krukväxter också förutom trädgård. Och då är många som tror att så här, men du har ditt hem fullt med krukväxter överallt. Och det har jag nog inte riktigt. Utan jag försöker ta hand om några få. Jag tycker om att de kan bli väldigt stora som man har i väldigt många år. Att man kan tänka att man liksom inreder med dem. Att om man har ett stort skåp istället för att liksom ställa en massa lampor och böcker eller vad det nu kan vara. Att man kan tänka att en stor växt är som en skulptur eller någonting som man vilar ögonen på. Som får vara där länge. Liksom.
Vilken, då måste man ju få veta vilka växter du har.
Jag har en väldigt stor monstera. Som har blivit som någon slags familjemedlem. Som är superstor. Lite bökig. Och badar ibland i badkaret.
Men... Det är den där med jättestora blad.
Ja, gröna blad. Precis. Och sen har jag ett fikonträd. Som man, jag kanske inte i första hand skulle rekommendera att ha inne. Men jag bor i en gammal dragig lägenhet med dåliga element. Så det blir ganska, det skapar ganska bra förutsättningar för det där fikonträdet. Och nu har jag haft det ganska många år. Och det krigar på. Det mår fint.
Ja.
Och blir liksom ganska stort. Och ja, men det tar för sig ett lite djupare fönster. Och det, jag kan inte tänka mig något annat där än det där fikonträdet.
Ja, vad fint. Ja. Åh. Mm. Men du, det här avsnittet blir ju en del frågor och svar.
Mm.
Och... Du, i den här tiden nu, när det är väldigt stort intresse, så får ju ni in massor med frågor.
Ja.
Vad är de vanligaste frågorna som ni får in här?
Så det är ju, det beror lite på vad kunden själv har. Det kan ju vara allt ifrån, vad kan jag odla på fönsterbrädan? Eller många som är hemma med sina barn nu till exempel. Bara, vad ska jag odla? Och då kan man ju till exempel odla små gröna blad som man kan grodda. Man kan ha ärtskott. Alltså sånt som man bara går och klipper och lägger på maten i salladen. Som liksom går snabbt och man skördar snabbt och man kan göra i omgångar. Men sen är också de som kommer då som har en balkong eller en trädgård som är så här, vad ska jag börja? Och vad ska jag ha? Många vill ha träd i kruka till exempel på balkong. Och hur man ska tänka där. Ja, mycket så liksom, var börjar jag och... Hur ska jag tänka?
Men den vanligaste frågan så var lite oväntad tyckte jag. För du sa att det var jättemånga som kom och frågade om pelargon.
Ja, och man kan sätta ut dem redan nu. Och de finns ju nu på de flesta ställena. Men det är lite för tidigt. Pelargoner brukar man säga vill ha 15 grader dygnet runt. Och där är vi ju inte riktigt. Nu har vi haft några fina dagar här. Men imorgon är det inte så varmt. Det ska vara lite kallare. Och nätterna blir kallare. Och man vinner liksom på att ha lite is i magen och vänta. För det blir för kallt. Man får vänta. Man kan njuta av Mårbacka, doftpelargoner, Dr. Westerlund kan vara inne. men vänta lite till med att ta ut dem.
Och sen sa du att många frågar om att de ser så skraltiga ut just nu.
Ja, precis. Det är många som kommer och säger att min växt är inte så rolig eller min pelargon ser så tråkig ut. Och då frågar jag till att börja med om man har planterat om den någon gång. Och det har de sällan gjort. Och det är ju så att om de sitter i en liten plastkruka som man köper växterna, så behöver de komma upp i någonting större. För man får tänka lite som liksom ett... Så det som ett timglas egentligen. Man tänker växt ovanför jord. Det är ju ganska mycket bladmassa. Men det måste finnas nästan lika mycket rötter under jord. Och finns det ingenstans för rötterna att ta vägen, då är det svårt att liksom skapa stor bladmassa. Så att plantera upp i större krukor med hål i botten, bra jord. Och så frågar jag ofta hur ofta får de näring. Och då brukar de klia sig i huvudet och säga, nej, men det tror inte jag har gjort det någon gång. Och de brukar säga, men prova så ska de se, det kommer gå jättebra. För det behöver de, precis som vi. Liksom. Man behöver ljus och de behöver näring. Det är liksom förutsättningarna. Så det kommer man långt på.
Ja, det ska jag ta med mig själv också. Mm. Det här avsnittet har man ju också, och ni som lyssnar på den här podden har ju fått ställa frågor. Och Sofia har fått snegla på frågorna innan lite grann. Och det var ju lite intressant, för det skiljer sig inte riktigt så mycket.
Nej, men det var det som är intressant att se, att vi nästan kommer lite samma.
Nästan samma, så det är ju bra koll. Ja. Men vi kör igång, för en del frågor kommer ju handla om sånt som ni har frågat om som har trädgård. Och en del har ju balkong, en del har pool, en del har altan och det är en blandning. Mm. Men det många frågar om är just hur man kommer igång med en trädgård. Var börjar man någonstans?
Ja, precis. Alltså jag tycker att man ska klura först på vad man vill få ut av sin trädgård eller sin balkong. Ska man spendera mycket tid där så tycker jag att det är värt att verkligen klura på vad tycker jag om, vad är fint, vad vill jag ha någonting ätbart. Har jag, som jag till exempel, har ett jättetråkigt balkongräcke som jag vill täcka, då kan jag ju jobba mycket med dels på höjden men också krukor som är lite lägre som ger mycket liksom volym, mycket växt om man ska säga, som man kan skörda mycket av till exempel. Balkonglådor som krasse som liksom kan bölja över. Alltså att man tänker lite vad det är man kanske vill täcka, för det vill man många gånger. Om man vill skapa rum i sin trädgård eller på balkongen så är ju träd i kruka jättebra. Och vill man ha ätbart så man kan till exempel ha bärbuskar i kruka på balkongen. Så att det klurar ut vad man har för behov och vad man tycker om och kanske lite vad man har för budget. Men försök tänka långsiktigt. Det är många som kommer och så tänker man att men den här plantan var fin, jag tar en av den. Och den här var fin, jag tar en av den. Och så blir det inte så mycket av det. Men om man tar en större kruka så sätter du 5 av någonting som du tycker är fint. Då har du liksom en superperuk av en fin blomma sen. Som är, alltså att det blir fylligt.
Ja, vilket bra tips.
Ja, och det kan ju så här, det kan jag tycka är så självklart med mina kollegor också. Men det blir ju, man kan ju bli så förälskad i olika grejer. Och så står jag också nu när jag ska planera min kolonilott. Att jag vill ha 30 olika grönsaker, men jag vet att jag bara har plats med 10. Så att jag måste liksom gallra lite.
Och det ser man ju när vi tittar ut här också över odlingarna här. Så ser man ju att här är det ju just att det är fokuserat på... Ja, men det här vi ser hyacinter och kejsarkrona som jag har lärt mig att den heter och tulpaner.
Ja, precis.
Och så blir det ju som otrolig prakt, men jag har haft olika färger.
Mm. Ja, men precis. Så det är inte så konstigt egentligen. För många kommer ju fråga nu, så om nu är skillan blommar i gräsmattan och ni har så fina tulpaner och sådär. Det vill jag ha nu också. Men det sätter man på hösten. Då åker man till sin handelsträdgård och så kan man välja på hur många sorter som helst av tulpaner och narcisser och hyacinter. Och då vill man ju, man plockar som en godispåse, men man kanske ändå ska tänka att så här, okej, men på min uppfart till exempel, vad vill jag mötas av där? Då kanske man väljer 2 eller 3 olika tulpaner och så brukar jag säga att man liksom slänger ut dem lite så att det ser lite naturligt ut. Ibland kan man ska liksom inte sätta 10 tulpaner på raken, för det ser inte jättenaturligt ut sen när de blommar så här, en rak rad bara, så, som det ser ut utanför min port. Utan försök liksom peta in det lite här och var.
Okej.
Men det kan vara lite svårt att man blir liksom sugen på allt möjligt. Men försök. Att man tänker att så här, i år testar jag det här. Och så kan man skriva ner en sort som man tycker är fin. Så kanske man provar den nästa år. Så man får försöka tänka lite långsiktigt.
Ja, vad bra. Och det där med lökväxter har jag lärt mig nu. Eftersom kejsarkrona som är så praktfull. Att det var en lök. Och det köper man på hösten då.
Precis. I september, på september brukar de flesta handelsträdgårdar få fram det. Och då har vi en lökmarknad i plantboden med med massa olika lökväxter och så mycket ekologiskt som möjligt.
En annan fråga är, vi har köpt en gård från 1800-talet och ska nu ta tag i trädgården. Mm. Ska trädgården gå i stil med huset eller hur ska man tänka? Om man har olika stil på hus, om man har 60-tal eller 1800-tal, ska man...
Alltså jag tycker att det är jättekul att följa det. Och liksom grotta ner sig i det då. För titta lite i gamla magasin och böcker eller ta hjälp av folk som faktiskt kan det här. Det finns ju liksom byggnadsantikvarier eller så går det till din handelsträdgård. Det finns jättemycket kunskap där och jag tycker att det är fint att följa det. Allt ifrån liksom barrväxter som man kanske inte alla tycker är jättekul, men till en 70-talsvilla kan det faktiskt bli jättebra. Men, och har man då som en äldre gård att man kikar på liksom vad var vanligare förr och liksom de här gamla torpaväxterna och... Jag tycker att man ska följa det om man vill det. Det kan också, man kan skapa spännande kontraster. Eller, man ska inte låsa in sig helt. Men rent personligt så tycker jag att det är roligt om personen i fråga har möjlighet att följa det här.
Mm, så de får grotta ner sig lite i litteratur?
Ja, men det tycker jag. Och, ja, men åk till din lokala handelsträdgård och be om hjälp. Och så kan de visa lite tips och så går man hem och funderar på det. Och så läser man på lite om det. Kanske någon som tipsar om pioner till exempel. Då läser du på lite om pioner och tittar vilka sorter tycker du är fina. Lite så.
Ja, för
pioner... Låt det ta tid framförallt skulle jag säga.
Ja, just det. Och på pioner hade man mycket förr.
Precis.
Då, så att den är ett bra tips.
Ja, absolut.
Vilka är de vanligaste misstagen i en trädgård?
Ja, men det är nog lite det jag har nämnt lite här nu. Att man kanske blir för ivrig eller att man testar lite allt möjligt. Och att man kanske inte ser till rätt förutsättningar. Alltså tänk att ja, men om du har liksom en rabatt i söderläge, då behöver du... växter som klarar soliga lägen. Och så får man fundera på vad man har för jord. Det var också någon fråga där, hur man vet vad man har för jord. Man får gräva och känna och kika. Och känner man sig osäker, återigen, gå till din handelsträdgård. Ta med jord, visa. Det kan vara svårt för ett otränat öga, men det kan man alltid fråga om.
Bra tips där med jordprov, det ska
jag ta
till mig också.
Ja. Så att man inte sätter en växt som vill ha väldränerat i en tung lerjord. För då blir det inget bra. Det kommer inte att växa. Och så har man... då har man köpt det i onödan helt enkelt. Så tänk till lite innan, tycker jag.
Det är lätt att lägga pengar på en trädgårdsarkitekt med mera. Men hur gör man för att sätta sin egen prägel på en trädgård eller balkong? I exempelvis ett nytt boende med mindre medel. Jag antar att om man säger att man inte vill lägga ner så mycket pengar på det.
Ja, precis. Ja, men då tycker jag att man ska lägga lite tid på att fundera på vad man tycker om och vad man har för behov av sin trädgård. Jag tycker återigen tidningar, böcker, Pinterest är en fantastisk källa. Att man liksom benar ner vad det är man tycker är fint. Att man kanske skapar som någon slags moodboard, att markera det digitalt eller på köksbordet framför sig. Att man liksom tittar på så här, ser jag någon röd tråd här av allt jag har sparat? Ja, men jag kanske tyckte att det här var fint, eller jag är väldigt förtjust i de här växterna, vad kan jag göra med det? Eller då kan man komma fram till att det kanske är en speciell färgskala man tycker om. Och så. Att man köper några perenner och så planterar man upp ett större sjok och sen på hösten kan du dela de perennerna så får du ytterligare, att man liksom lär sig på det sättet också. Det är inte svårt.
Men om man har en nyanlagd trädgård eller man har liksom står där med jordhögar.
Ja, precis.
Ska man tänka då att ja, men det är klart att du måste satsa på en gräsmatta. Alltså, eller liksom grunden. Du måste ju ha en bas. Ja. Eller ska man tänka så här att nej, men jag struntar i gräsmattan nu för jag vill ha ett stort äppelträd.
Ja, det är jättesvårt att säga. Men jag tycker ändå att man ska lämna lite utrymme som en gräsmatta. Eller liksom en yta där, som bara liksom är lite orörd. Och sen kan man jobba med rabatter eller rum i trädgården på andra ställen. Men en liten yta vill man kanske ha. Det kanske inte är så att man sätter pallkragar i en hel trädgård och bara odlar grönsaker, men det kan man också göra.
Ja.
Men man måste liksom klura lite på vad det är man vill få ut av trädgården liksom. Till att börja med. Ja, tycker jag.
Sen är det någon som har skrivit, jag har så svårt för att ha en massa tyg och kuddar och prylar i trädgården, men hur gör man mysigt utan det?
Ja, jag måste bara flika in på den tidigare frågan, att om man inte vill lägga massa pengar på en trädgårdsarkitekt, man behöver inte göra en hel ritning, utan då kan man göra ett hembesök. Det erbjuder många, vi har det här också, och det gäller även om man har en balkong eller en stor trädgård. Att då kommer man hem i kanske 2 timmar och så bollar man de här frågorna. Och det kan ändå vara ganska värdefullt för att komma vidare. att man sen vill jobba själv och anlägga själv för att man inte vill leja bort det och att det kan vara en större kostnad. Men de där 2 timmarna är ganska bra investering ändå, tycker jag, för att komma vidare och få lite förslag på vägen. Man kanske kan rikta in sig på ett hörn i trädgården och så jobbar man med det och då kommer man ganska långt. Så det är faktiskt ett supertips.
Och har man långt till närmaste handelsträdgård så kanske man kan ta kort.
Absolut.
Och få konsultation på sånt sätt.
Absolut, det kan man göra. Mm. Absolut.
Men det är den här personen som undrar hur man gör det mysigt utan att ha massa tyg och kuddar och prylar i trädgården.
Ja, det är ju jag också kanske har lite svårt för. Eller så. Så, ja, vad ska man säga då? Alltså...
Hur gör ni här? För här upplever man ju att det är jättemysigt ändå.
Ja, men tänk ändå här, det som gör som täpparna till exempel, det är de här träden. Och att det är liksom lite samlat. Du har några rabatter där med alla lökväxter och så har vi 3 äppelträd. Och sen de här små buxbomshäckarna, där har du massa lökväxter på våren. Så att man skapar som olika blickfång. Att man ändå... Det är inte en kuddhörna som gör en trädgård riktigt. Men om man har ändå en mysig plats där man tycker om att sitta i trädgården. Det kanske bara är en rottingfåtölj. Eller en plats att lägga en filt under äppelträdet. Men att man hittar sin plats i trädgården där man vill vara. Sen kan det vara att man tar med sig filt och kuddar inifrån. Eller man hänger upp en ljusling. Eller om man nu ska prata liksom det här pynta på något sätt. Men att man gör sin egen plats i trädgården. Kanske låter lite flummigt, men jag tror på det.
Ja. Vi ska filma lite sen också så att man ser. För här kan man ju bli ett bra exempel. Ja. Just på att man inte behöver ha så mycket extra av det. Sen är det de här frågorna om vilka gröna växter och träd lämpar sig att plantera på altanen.
Ja.
Vi har stora planteringskrukor som vi gärna vill att växterna ska stå kvar över vintern.
Mm.
Och vi har sol hela dagen fram till sen kväll.
Mm.
Hur ska den lyssnaren tänka?
Ja, men det är jättebra att man har ställt den frågan liksom innan. Satsa på stora bra krukor med bra dränering, alltså hål i botten, bra jord.
Man måste ha hål i botten alltså.
Ja, det måste man.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, för annars när det vattnar, när det regnar, då kan inte det där vattnet rinna av någonstans. Och då står rötterna i vatten och i vattnet finns inte så mycket syre och då kvävs rötterna. Så att, ja, det måste vara avrinning.
Och många sådana här stora kärl har ju inte hål i botten som man ser på stora plantmarknader och så.
Då får man bara hål i botten.
Ja, får man bara hål.
Det är jätteviktigt. Tyvärr är det så att många större krukor säljs utan hål i botten och det är inte att rekommendera. Så... Hål i botten och bra jord. Lite lekakulor i botten. Och sen kan man också tänka till innan, just som i det här fallet då, att man ska ha dem ute året runt. Att man isolerar krukan. Kan man ha med bubbelplast eller liggunderlag som du sätter på insidan av krukan. Och sen lägger du i jord. Och så planterar du i det.
Jaha, så det gör man så?
Ja.
Man lindrar inte in den efter, på hösten med det? Utan man...
Det kan man också göra, men det, just det här med liggunderlag, det skyddar väldigt, väldigt bra. Då har du det på insidan och då finns det från början.
Mm, smart.
Mm, så det kan du göra. Men just i det här då, soliga läget, så något som jag alltid rekommenderar, det är dvärgsyren. Ett litet träd som klarar soliga lägen. Även lite blåsigare lägen har jag upptäckt också. Om man har liksom solig terrass eller som är lite upphöjd blåsigt läge. Funkar jättebra. Blommar jättefint. Lite klotformat träd. Jättetacksamt, jättefint. Bärbuskar också. Satsa på lite större modeller. Man kan ha äppelträd på svagväxande stam som liksom inte blir jättestort.
Som klarar vintern så i kruka också. Aha. Vad häftigt. Mm. Mm. Åh.
Absolut. Ja. Så det är några förslag jag skulle säga. Sen finns det ju större perenner också. Som man skulle kunna ha som älskas av bin och fjärilar till exempel.
På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personer jag möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu 8 minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot @inrednings_podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på Inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info@joelhome.se eller via DM på Instagram.
Men du, det där med att locka till sig bin och vad kallar vi dem?
Bielskande
växter. Vad ska man tänka om man som perenne som bina älskar, vilka är det man ska sätta på då? Alltså det kommer in massa bin.
redan nu jag ska sätta klejer. Som jag tycker är jättefina, som är liksom det här tidiga. Också lökväxterna spelar en stor roll. Det tycker de också om. Finns det anisisop, stenkyndel, solhattar. Det finns jättemånga. Fjärilsbuske, buddleja, jättefin större buske som kan dra åt sig liksom hundratals fjärilar. Man tror nästan inte att det är
Det sant. Kan man ha i kruka också.
Ja, stora. Bara man tänker storlek och bra dränering och sådana saker. Så absolut.
Ja. Mm. Sen har jag fått en fråga om poolområde.
Ja.
Hur inreder man ett poolområde för att skapa ett fint uterum?
Mm. Alltså det är ju svårt nu när man inte har sett och som vi pratade om innan, vad är det för arkitektur, hur ser huset ut, men jag tycker det är fint om man kan liksom sudda ut lite den här skarpa kanten av liksom kanske en mer exotisk pool till kanske ett hus som inte känns medelhav, säger vi då, eller så. Men gräs tycker jag är jättefint att arbeta med. Man skulle kunna sätta liksom, använda att man har som små rabatter in till poolerna eller så. Att det liksom suddar ut den här fyrkantiga känslan som jag tycker pool kan kännas som att man bara pang har lagt den där på gräsmattan.
Så kliniskt.
Ja, men precis.
Skolbadet.
Ja, men exakt. Precis. Så det tycker jag är jättefint. Men som sagt, det beror på vad det är lite för läge. Men att jobba lite runt de här kanterna, mjuka upp. Och man kanske har ett trädäck där till exempel. Gräs kan vara väldigt fint att ha emellan, tycker jag. Mellan pool
och krukor och kan man ju ha det också.
Ja, precis. Absolut.
Vilken storlek är en bra storlek på ett växthus? Om man ser på kvadratmeter.
Ja, det beror på vad man ska göra i det där växthuset. Man kan ju ha, alltså det räcker med de här allra minsta. Vad kan någon vara på? 5-6 kvadrat om man bara vill odla lite gurkor och tomater. Att man egentligen liksom bara går in i mitten och så har man bäddar på sidorna. Som här som vi sitter idag, vad kan det här vara? Kan det vara upp mot 15 kanske? 15-20, ja. Någonting sånt. Här kan man ju sitta ganska många och det finns ganska så bra plats att odla också. Så att, ja, det beror lite på vad man ska ha det till. Men så där i liksom en villa trädgård så, ja men, 10 i alla fall skulle jag kanske säga. något sånt.
10 kvadrat. Minst. Men du, det här växthuset som vi sitter i nu, det har ju då en slags kupol här. Ja. En ljuskrona i taket. Och, men det är textiltak.
Ja,
kan man ha det året runt?
Det beror ju på, alltså det här finns ju här året då, men som här om man ska ha ett växthus i trädgården, då beror det lite på vad man har innan. Det är någonting som ska övervintras, då behöver man en frostvakt, liksom en fläkt som ser till att det inte blir för kallt. Och det är ju också en uppvärmningskostnad, så där får man göra en avvägning. Men annars så absolut.
Ja, ja. Ja, det är ju häftigt.
Ja, och se till att nyttja växthuset året om man har det, faktiskt. Alltså om så bara för att gå ut och sitta en solig dag på vintern. Så.
Ja. Hur skapar jag enklast ett skuggigt tak av vinranka? Har satt 2 plantor på kolonin i höstas. Kommer den här personen att få ett vintak? Ja.
Absolut, så småningom. Absolut. De är ju inte de mest liksom snabbväxande. Och det är viktigt att tänka på beskärningen första åren för att få till en ordentligt bra stock. Så de kommer säkert få att det sticker iväg en hel del rankor. Men man får liksom klippa den, gör man då på vinna som mellan, ska säga, november och februari. Att man klipper tillbaka, och det gör liksom att det blir en buskare planta. Och då kommer man få mycket så småningom. Så det är liksom ett viktigt arbete i processen till att få det där gröna taket.
Men med 2 plantor kan man ändå få upp ett tak? Eller har den här personen satsat på för få plantor som vi pratade om tidigare?
Nu vet jag inte hur stort taket är, men det kommer ju absolut skapa mycket massa. Det kommer det göra.
Ja.
Men ge det 2-3 år och så får man se om man kanske behöver komplettera. Men det kommer ganska långt på det, det skulle jag säga. Men tänk på beskärningen.
Ja, så till dess så får de sitta med parasol.
Ja.
Sen är det här med hur man ska tänka kring växter som passar ihop.
Mm.
Både växtmån och spännande mixer.
Ja.
Och det har ni ju fantastiskt fint mixat här.
Ja. Ja, men det är återigen, man måste utgå ifrån vad man har för trädgård. Och vad man har för jord och så. Men jag är absolut för att man ska liksom försöka väva in så mycket som möjligt i trädgården. Alltså både man tänker träd och buskar i olika höjder, perenner ner till marktäckare. Att man också tänker att man, att det löser av varandra i trädgården. Att lökväxterna börjar. Man kan ju börja med lökväxter, liksom snödropparna som är de allra första, till hyacinterna som är nu här snart i maj. Att man har någonting hela tiden. Sen har man lite perenner som blommar i maj och juni, och så tar man någonting i juli och augusti. Så kan ni hitta perenner som blommar liksom in i september och oktober. Så att man tänker mixen där också, tycker jag är jätteviktigt.
Just det, för det var ju en fråga också om det här med att om man kan skapa en trädgård som är fin alla årstider.
Ja, det kan man. Det tycker jag absolut att man kan göra.
Ja.
Och då ska man framförallt tänka på dels då att man kan hitta perenner som liksom blommar senare, som höstanemoner till exempel, som blommar sent. Och sen att man tänker också att man kan hitta växter som har väldigt fint grenverk på vintern, att man inte behöver klippa ner allting, för det kan skapa jättefina silhuetter i trädgården, speciellt med snö, att man behåller det. Och som om man odlar kål till exempel, grönkål och svartkål, de blir väldigt stora, jättefina sent på säsongen, och de låter jag vara kvar. Det är ju jättefint, och till jul tycker jag det är jättefint att ha också. Så kan man tänka året om, men tänk att första blomningen kan komma redan i februari med lökväxterna. Och sen så bygger man på där. Då har du blomning.
Då täcker man nästan hela året.
Ja, precis. Man får, just vintertid där. Tänk vad som kan skapa fina liksom silhuetter och så.
Ja, det
då har
är intressant.
Och liksom, eller att man också väljer buskar och träd som har fin höstfärg. Att man kanske väljer ett blickfång där man sitter och äter frukost varje morgon. Att du liksom i oktober-november har en jättevacker buske som liksom skiftar i superhärliga färger. Att man tänker till lite där.
Mm. Sen är det någon som undrar om klätterväxter för zon i norr.
Ja, just det. Alltså humle går jättebra. Sen finns det en ros som heter polstjärnan. Jag har den inte själv, men den vet jag funkar upp i zon 8. Sen finns det något som heter snårvinda. De 3 skulle jag kika lite närmare på.
Ja, för zonerna är ju då, man har lägst zon i
nere,
söder, sådär. Och sen går man ända upp till zon...
Ja, upp till zon 8.
Zon 8,
ja, okay. Precis. Mm. Så det gäller ju att kika på vad man har för zon också. Det finns alltid bra zonkartor på handelsträdgårdarna. Så att man väljer rätt där.
kan man ha samma jord till alla växter på en altan i stora krukor eller balkong?
Ja, men det skulle jag säga. Då väljer man en bra planteringsjord som ibland kan heta unjord också. Det är en jord som håller fukten bra och som är välgödslad från början. För det är det där med gödsel, det behövs. Speciellt eftersom att det är sommarblommor som ska växa mycket under en säsong och då behöver man tillföra. Och den här jorden då har gödsel från början. Så då tänker man att under 4-5 veckor så har de det de behöver. Sen får man gå in och stödvattna med biobac till exempel, tycker jag är superbra. Godkänd för ekologisk odling. Du kan ha det till liksom jordgubbar, tomater, allt du äter. Balkonglådor, buskar, träd, kruka.
Men sen när man har då haft dem där en säsong eller en sommar och höst och så kommer nästa säsong. Måste man byta jord? Eller om man nu har sina perenner kvar, måste man förnya jorden? Eller räcker det att ha samma jord?
Ja, men har man tänkt till från början att man har en bra storlek på krukan, då, just som träd till exempel, då kanske man bara behöver göra det var tredje år. Då kan man lyfta upp och skaka av och skära till lite så att det skapas nya rötter och så. Och skakar man av och så tillför man ny jord. Men du behöver inte göra det varje år. Men vad som är viktigt är att gödsla varje år. Så jag brukar lägga på lite kogödsel till det jag har i kruka till exempel. Till att börja med. Och sen stödvattna. Men du behöver inte byta allting varje år, det skulle jag inte säga.
Nej, okej.
Ja.
Och sen är ju frågan, då måste man alltid gödsla? Och det har du ju faktiskt svarat på.
Ja, det måste man. Det är liksom växternas sätt och som vi äter mat och laddar, eller vad man ska säga. Ja, det behöver man.
Kan man gödsla för mycket så att det blir liksom...
Det kan man göra.
Ja.
Ja, det ska man inte göra.
Nej.
Nej, men det kan man absolut göra. Men man får utgå från vad man har för växter. Vissa växter vill ju inte ha för mycket kväve till exempel. Då skapas det mycket grön bladmassa men inte så mycket blommor om man har det. Men det gäller att klura på vad man har. Men allting är kruka generellt om vi pratar balkong. Så det behöver vi göra.
Lite lagom.
Ja, och biobac tycker jag är jättebra för den häller du bara i vattenkannan och så vattnar du med det. Så det är inte som ett jättemoment utan vattna gör ju ändå.
Precis. Mm. Om man har gräsmatta, är det värt att gödsla gräsmatta också? Mm. Och den här personen har då sandjord, skriver de.
Mm. Ja, det är en jätteintressant fråga. För många kommer till mig och säger att om jag har så mycket mossa, jag måste få bort mossan. Vad har du mot mossa? Och det finns ju massa olika medel för det. Men det är ju att mossan har tagit över och gräset har blivit svagare. Om du gödslar gräset, då blir det kraftigare. Och då tar det över mossan. Man får tänka så istället, att om man stärker gräsmattan så tar det liksom sin plats istället för att mossan breder ut sig på ett gräs som håller på att försvagas för att inte få någon näring. Så tänk så. Sen kan man ha problem med jättemycket mossa, absolut, och då får man försöka ta bort det och jobba med det. Men utgå ifrån först att stärka din gräsmatta och då gödslar man och håller efter. Så försök tänka så istället för att utrota mossan, så jobba med gräsmattan.
Okej. Och sen har vi fått frågor om köksträdgård. Om man vill komma igång med en enkel köksträdgård, var börjar man någonstans?
Ja, det beror också på hur stort man har, men kanske börjar med några pallkragar. Och där kan du odla redan tidigt på säsongen, spenat till exempel, rucola. Och sen under säsongen kan du ju ha morötter och rödbetor och tomater. Ja, men massor och sen massa kryddor. Fundera på vad tycker man om man får kryddor i maten. Det är så lyxigt att bara kunna gå ut och plocka lite grann varje dag. Så ja, men just med pallkragar tycker jag det är så tacksamt att man liksom kan odla någonting. Och sen när det är skördat så kan du gå på med någonting nytt. Så att man liksom utnyttjar sin jordyta hela säsongen. Så börja med liksom en lista på vad vill jag äta i sommar. Och så utgår du från det. Det finns ju hur mycket gott som helst. Och här odlar vi ganska mycket grönsaksplanter också. Som i mitten på maj är säljklara med allt ifrån liksom tomater, gurka, olika sorters kål, purjo, olika sorters lök, potatis. Jättelätt att odla och jättelyxigt att få skörda själv.
Kan man odla potatis på balkong också?
Ja, det kan du göra. Det finns några potatissäckar. Det är superlätt. Bara ner med massa jord i det och så petar du ner lite potatis. Och sen är det bara att vänta. Och sen lyfter på det där och skakar av så har du massa potatis. Det är superenkelt, det tycker jag alla ska prova.
Ja, det låter så. Sen är det en annan fråga om vill ha massor av sommarblommor i min trädgård som går att ha som snittblommor. Vilka ska jag odla då?
Ja, superrolig fråga tycker jag. För det är jättebra. Just med att förse sig själv med snittblommor istället för att köpa det här som importeras. Så dahlior är ju någonting som är blivit jättepopulärt och som tycker jag är ganska lättodlat också. Så det skulle jag rekommendera, många fina sorter. Sen har du rosenskära.
Men förlåt, men dahlior, då har man de här knölarna som man ska övervintra.
Ja, precis.
Exakt. Är det ändå lätt tycker du?
Ja, det är det. Du köper de här knölarna nu. Och så kan man driva på dem inne i kruka. Eller så gör man som jag som inte har tid eller plats att göra det. Då ser jag bara till att de har börjat liksom gro och få små ögon kan man säga. Alltså man ser att det börjar komma små blad. Och brukar inte jag sätta ut dem förrän i början på juni när de är känsliga för frost. Så man får tänka på det. Men att jag sätter ut dem då istället för att driva på dem inne. Och så kan man täcka dem med fiberduk. Får vara lite försiktig i början. Och sen så blir det stora fina plantor som du skördar av. Och sen vissnar det ner på hösten. Och så då tar du in de här knölarna. Så lägger de lite tidningspapper i källaren och så ligger de där hela vintern. Behöver inte göra någonting med dem då.
Okej. Okay. Och när man tar fram de här knölarna för vintern, då kan det ju inte ha varit frost. Utan det ska vara innan frost då.
Ja, precis. Ja.
För de tål inte frost, nej.
Nej, precis. Så det är viktigt att komma ihåg där på hösten och gräva upp dem i tid. Så att man inte glömmer själva knölen där i jorden.
Ja.
Yes. Men det är inte så jobbigt som det låter, jag lovar. Gör det.
Och vilka mer blommor tycker du att det här satsar på, de här?
Ringblomma tycker jag faktiskt är jättefint. Jag är inte jätteförtjust egentligen i så här orange och röda toner. Men jag tycker ringblomma är så fint för det finns lite olika skiftningar i de tonerna. Och de är ju ätbara också. Jättefina i sallad eller på tårtor. Så det tycker jag är jättekul. Luktärt, en jättefavorit. Får man liksom mycket av och blommar. Ju mer du skördar desto mer blommar de. Det finns ju jättemånga fina sorter. Vad har vi mer? Vi har massa rosenskäror, olika sorters gräs, blåklint i andra färger. Jag är jätteförtjust i. Det finns mörklila, nästan svarta sorter med jättefina. Zinnia, jättetacksamt. Stora, lite, påminner lite om dahlior. Jag har någon ny sort som jag ska såga som kanske är fattigmans dahlia. Men det är en zinnia. Jättefin. Väldigt vanlig förr.
Åh. Mm. Jättefint. Man blir väldigt sugen på att plocka såna här blommor nu.
Ja, och det kan man göra här på vårt snittblomsfält på sommaren. Precis det som vi sitter här vid nu. Då går man och hämtar sin sax och korg i plantboden. Och så plockar man snittblommor som är liksom biodynamiskt och ekologiskt odlade. Mitt i stan, fast ändå med de härliga förutsättningarna. Så att jag vill verkligen rekommendera att utmana folk lite att göra det. Att man är ganska mån om vad man lägger på tallriken och vad man smörjer in sig med liksom ekologiskt. Men vad man sätter i vasen, det kanske man inte tänker på alla gånger. Men det är en ganska mörk bransch som vi kanske inte ska grotta ner oss i nu. Men jag vill verkligen jag vill rekommendera att plocka så på sommaren. Mm. Det finns flera ställen som gör det. Mm. Absolut.
Innan vi slutar, Sofia, är det någon som du vill rekommendera att jag träffar i ett kommande avsnitt?
Ja, då tycker jag vi ska prata med Josefin som har Betonggruvan. Som är en supercool tjej som har liksom startat 2011. Jag hade butik på Sveavägen. Hon började med att göra, jag tror det var ett soffbord i betong. Och sen så började hon sälja de här borden och så hade hon en butik med lite små inredningsprylar. Och så hade hon en hylla som hon exponerade allting i. Och så fler och fler frågade om den här hyllan. Och nu har hon utvecklat ett helt hyllsystem. Som hon nu säljer i sitt showroom på Roslagsgatan, tror jag det. Men det är helt svenskt tillverkat. Och hon har verkligen... hon är så himla inspirerande. Henne tycker jag du ska prata mer med. Hon är superduktig, liksom rent estetiskt också. Kommer på massa fina möbler som man vill ha hemma. Och som är ett så här hållbarhetstänk och... avskalat, fint, men jag är superimponerad av hennes resa. Och
betong hänger... kan man ha utomhus också?
Ja, absolut. Det kan man ha. Jag tror inte hon har så mycket betong nu. Men just de här hyllsystemen som man liksom kan bygga på och bygga om och allt eftersom liksom använda lite överallt i sitt hem. Jag kanske ska utmana henne och liksom skapa någonting för utomhus också. Men superperson och härlig produkt. Henne tycker jag ska prata med.
Intressant.
Ja.
Jag tycker det har varit en oerhört. Jag har fått jättemycket att fundera på. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått svar på era frågor. Bra. Och sen vill jag tacka så hemskt mycket, Sofia.
Tack. Tack själv.
Vi måste gå ut och filma lite.
Ja, det måste vi
visa upp det här.
Det är en fin dag.
Ja.
Absolut.
Tack.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.